Kapitel 23. Bortom porten. Perrin lyssnade bara med ett halvt öra när Rand beordrade en av spjutjungfrorna. Se åt Charlene att göra i ordning rum åt Perrin och Fail och lyda dem som hon skulle lyda mig. De båda ale-kvinnorna tycktes uppfatta detta som ett förträffligt skämt, att döma av deras skratt och hur de slog sig för låren. Men Perrin var upptagen med att stirra på den magre man som stod en bit bort i den gobelängprydda korridoren. Han tvivlade inte ett ögonblick på att detta var Davram Bashir. Det var inte bara det att han var Saldén och med sina släta gråsprängda mustascher som böjde sig ner så att de nästan dolde munnen liknade han sannligen inte Fail. Han var inte längre än Fail heller, kanske något kortare. Men det som gjorde Perrin så säker var sättet som han stod på, med korslagda armar och ett ansiktsuttryck som fick Perrin att tänka på en hök som spejar ner i en hönsgård. Mannen visste vem han var, det var han också säker på. Efter att ha sagt adjö till Rand tog Perrin ett djupt andetag och gick längs korridoren. Han kom på sig med att önska att han haft sin yxa. Bashir bar sitt svärd. Först Bashir. Perrin gjorde en bugning som inte besvarades. Mannen stank av kallt raseri. Jag är Perrin Ibarra. Vi ska talas vid, sa Bashir kort och vände på klacken. Perrin hade inget annat val än att följa efter och fick trots sina längre ben skynda på stegen. Efter att ha rundat två hörn steg Bashir in i en liten salong och stängde dörren bakom dem. De höga fönstren släppte in gott om ljus och mer värme än ens det höga rummet förmådde skingra. Två länstolar med stoppad sits och hög rygg med snidade slingerornament stod uppställda mitt emot varandra. På ett lågt bord med lapisinläggningar stod en hög silverkaraff och två silverbägare. Inte bål den här gången utan starkt vin att döma av lukten. Bashir skänkte i bägarna och sträckte fram en till Perrin samtidigt som han gjorde en bestämd gest mot en av stolarna. Munnen log bakom mustaschen, men ögonen och leendet kunde ha tillhört två olika män. Ögonen kunde ha drivit in spikar i hårt trä. Jag förmodar att Shireen berättade om mina ägor innan du gifte dig med henne. Allting om den brutna kronan. Hon var alltid en språksam flicka. Mannen förblev stående, så det gjorde Perrin också. Den brutna kronan. Fail hade sannligen aldrig sagt någonting om någon bruten krona. Först sa hon att ni var en skinnhandlare. Om det inte först var en timmerhandlare och sen en skinnhandlare. Ni sålde ispeppar också. Bashir hajade till och upprepade tyst ordet skinnhandlare för sig själv med klentrogen röst. Hennes berättelse förändrades ideligen, fortsatte Perrin. Men så var det någonting ni hade sagt som hon upprepade en gång för mycket. Någonting om hur en general borde uppföra sig. Och då frågade jag henne rätt ut då. Han såg ner i vinet men tvingade sig sedan att möta den andres blick. När jag fick veta vem ni var ändrade jag mig nästan angående att gifta mig med henne. Det var bara det att hon hade bestämt sig. Och när Fail har bestämt sig för någonting är det lika lätt att få henne att ändra sig som att få fart på ett spann mulor som allihop har bestämt sig för att sätta sig. Dessutom älskade jag henne. Jag älskar henne. Fail, röt Bashir. Vem ända in i domesvalget är Fail? Vi talar om min dotter Shireen och vad du har gjort med henne. Fail är det namn hon tog sig när hon svor hornsökar eden, sa Perrin tålmodigt. Han måste ge ett gott intryck på denne man. Att vara osams med sin svärfar var nästan lika illa som att vara osams med sin svärmor. Det var innan hon träffade mig. Hornsökare? Stoltheten lyste fram i mannens röst och i hans breda leende. Lukten av vrede försvann nästan. Det sa den lilla markatten inte ett ord om till mig. Jag måste erkänna att Fail passar henne bättre än Sareen. Det var hennes mors idé och jag... Plötsligt ruskade han på sig och gav Perrin en misstänksam blick. Lukten av vrede började återsippra fram. Försök inte att blanda bort korten, pojke. Vad vi talar om är min dotter och det så kallade äktenskap ni påstås ha ingått. Så kallade? Perrin hade alltid varit bra på att tygla sitt humör. Enligt Mulohan hade han aldrig haft något. När han var både större och starkare än alla som han växte upp med och alltid löpte risk att göra någon illa så lärde man sig att tygla sitt humör. Just nu hade han emellertid påtagliga svårigheter med det. Klokfrun förrättade ceremonin, precis som vid alla bröllop som stått i Tjofloden sedan tidernas begynnelse. Pojke, det spelade ingen roll om ni så hade haft en ogier äldste som vigselförrättare och sex ejkedéer som bröllopsvittnen. Sareen är ändå inte gammal nog att gifta sig utan sin mors tillåtelse, vilket hon aldrig ens bad om och än mindre fick. Hon är med Daira i denna stund och om hon inte lyckas övertyga sin mor om att hon är gammal nog att gifta sig så bär det iväg till lägret med henne. Förmodligen som sadel åt sin mor och dig. Bashir verkade inte medveten om att han strök över svärdshjältet med fingrarna. Dig, sa han i nästan munter ton, får jag döda. Fail är min, morrade Perrin. Hans handled blev våt av spilt vin och han såg förvånad ner på vinbägaren, söndertryckt i hans knutna hand. Han ställde försiktigt ned den förvridna silverpjäsen på bordet bredvid bägaren, men sin röst kunde han inte göra någonting åt. Ingen kan ta henne från mig, ingen. För ni henne till ert läger eller vart som helst och jag kommer efter för att hämta henne. Jag har 9000 män med mig, sa den andra med förvånande mild ton. Är de svårare att döda än trollocker? Försök att ta henne från mig. Försök, så får vi se. Perrin skakade, insåg han, och han hade knutit händerna så hårt att det gjorde ont. Det skrämde honom nästan. Han hade inte varit arg, riktigt arg, på så länge att han inte längre kom ihåg hur det kändes. Bashir mönstrade honom uppifrån och ner, sen skakade han på huvudet. Det skulle kanske vara synd att behöva döda dig. Vi behöver lite nytt blod. Det börjar bli tunt i vår släkt. Min farfar brukade säga att vi allihop började bli mjuka och han hade rätt. Jag är bara hälften så mycket karl som han var. Och hur mycket jag än skäms för att säga det så är Sareen fruktansvärt mjuk. Då menar jag inte svag, det ska du ha klart för dig. Han la pannan i djupa veck. Sen nickade han när han såg att Perrin inte tänkte säga att Fail var svag, men mjuk, inte desto mindre. Och det gjorde Perrin så bestört att han satte sig ner innan han ens insett att han går bort i stolen. Han glömde nästan bort att vara arg. Var karn tokig, så som han idligen ändrade sig. Och Fail, mjuk. Det var sant att hon kunde vara ljuvligt mjuk ibland. Men den man som trodde att hon var mjuk på det sätt som hennes far menade skulle förmodligen få sitt huvud serverat på ett fat. Även han själv. Bashir tog upp den mosade vinbägaren, studerade den, ställde tillbaka den och slog sig slutligen ner i den andra stolen. Sareen berättade en del om dig innan hon följde med sin mor. Allting om först Perrin av Tjofloden, troll och dräparen. Jag tycker om när en kar kan stå öga mot öga med en trollock utan att springa och gömma sig. Nu vill jag veta vad för slags man du är. Han tystnade och läppjade på sitt vin med förväntansfull min. Perrin önskade att han hade haft lite mer av Rands melonbål eller till och med en hel vinbägare. Han hade blivit torr i halsen. Han ville göra gott intryck, men han måste börja med sanningen. Saken är den att jag egentligen inte är någon furste. Jag är smed. Ni förstår när trollockerna kom. Där tystnade han eftersom Bashir skrattade så att han var tvungen att torka sig om ögonen. Pojke. Skaparen gjorde aldrig några adelshus. Det finns de som glömmer det, men ta vilket hus som helst och gå tillräckligt långt bak i tiden så hittar du en ofrälse som visade tillräckligt stort mod eller höll huvudet kallt och tog befälet när alla andra for runt som plockade gäss. En annan sak som många glömmer är att vägen ned igen kan komma precis lika plötsligt. I Tyr har jag två pigor som skulle ha varit förstinnor om inte deras anfäder för 200 år sedan varit såna idioter att inte ens en idiot ville följa dem. Och i Sidona är det en timmerman som påstår att hans förfäder var kungar och drottningar före Arthur Hökvinge. Det kan mycket väl vara sant. Han är en prima timmerman. Lika många vägar leder upp som ner och de som leder ner är lika hala som de andra. Bashir fnös så att det darrade i mustascherna. En narr gnyr när ödet för honom nedåt. Men det ska vara en riktig narr för att gny när ödet för honom uppåt. Vad jag vill veta om dig är inte vad du har varit eller ens särskilt mycket om vad du är, som hurdan du är inombords. Om min hustru lämnar Shireen med helt skinn och jag inte dödar dig, vet du då hur man behandlar en hustru? Nå? Perrin tänkte på det goda intryck han ville ge och sa ingenting om att han mycket hellre skulle vilja bli smed igen. Jag behandlar Feil så väl som jag begriper att behandla henne. Bashir fnös igen. Så väl som du begriper. Hans tomlösa röst blev en morgning. Det är bäst för dig att du begriper nog så bra, pojke. Annars ska jag... Hör nu på vad jag säger. En hustru är inte en menig som springer dit man vill om man ryter åt henne. I vissa avseenden är en kvinna som en duva. Man måste hålla henne hälften så hårt som man tror att man behöver. Annars kan man göra henne illa. Du vill inte göra Shireen illa. Begriper du? Plötsligt sprack han upp i ett oroväckande leende och fortsatte med nästan vänlig röst. Du skulle mycket väl kunna bli en utmärkt svärson, Perrin Ibarra. Men om du gör henne olycklig... Hans fingrar var på svärdsgjaltet igen. Jag försöker göra henne lycklig, sa Perrin allvarligt. Att göra henne illa är det sista jag skulle vilja göra. Gott. För det skulle bli det sista du gjorde, pojke. Också detta sades med ett flin. Men Perrin tvivlade inte på att Bashir menade vartenda ord. Jag tror att det är dags att ta med dig till Deira. Om inte hon och Shireen är färdiga med sin diskussion vid det här laget är det bäst att vi ingriper innan någon av dem slår ihjäl den andra. De blir alltid lite uppjagade när de grälar. Och Shireen är för stor nu för att Deira ska kunna sätta stopp för det genom att ge henne smisk. Bashir ställde sin bägare på bordet och fortsatte när de gick mot dörren. En sak måste du vara medveten om. Att en kvinna säger att hon tror på någonting innebär inte att det måste vara sant. Åh, nog för att hon tror på det. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är sant. Kom ihåg det. Det ska jag. Perrin trodde att han förstod vad Bashir menade. Vad Feil ansåg hade ibland bara en flyktig bekantskap med sanningen. Aldrig när det gällde någonting viktigt, eller åtminstone inte vad hon ansåg vara viktigt. Men om hon lovade att göra någonting som hon inte ville göra, lyckades hon alltid lämna något litet kryphål så att hon kunde följa löftet, samtidigt som hon gjorde precis som hon behagade. Vad han inte kunde förstå var vad detta hade att göra med att han skulle träffa Feils mor. Det var en lång promenad genom palatset, längs kolonnader och upp för trappor. Det verkade inte vara många saldener här, men däremot gott om ejlmän och spjutjungfrur, för att inte tala om alla tjänare i rödvitt livré som bugade eller neg när de passerade. och män och kvinnor i vita kaftaner som de som tagit hand om hästarna. De senare hastade förbi med brickor eller famnarna fulla av handdukar, alltid med nedvänd blick och verkade inte ta notis om någon annan. Perrin hajade till när han insåg att flera av dem bar samma röda band om tinningarna som många av ale-männen hade. De måste också vara ale. Han la också märke till ännu en liten sak. Av de vitklädda var det lika många kvinnor som män som hade pannbandet, och det bars även av män i brungrå rockar och byxor. Men så vitt han såg var det ingen av spjutjungfrurna som hade det. Gål hade berättat en del om ale-folket, men han hade aldrig sagt någonting om några pannband. När han och Bashir steg in i ett rum med elfenbensprydda stolar och låga bord på en stor matta mönstrad i rött, guld och grönt, fångade Perrins känsliga öron upp dämpade kvinnoröster från ett inre rum. Genom den tjocka dörren kunde han inte urskilja några ord, men han hörde att en av rösterna tillhörde Fail. Plötsligt hördes en krasch, nästan omedelbart följd av ännu en, och han gjorde en grimas. Bara en fullständig fårskalle gick emellan sin hustru och hennes mor när de grälade. Hans erfarenhet var att de båda brukade vända sig mot en stackars karn, och han visste mycket väl att Fail kunde stå på sig under normala omständigheter. Å andra sidan hade han sett starka kvinnor, själva mödrar eller rent av mormödrar, som lät sina egna mödrar behandla dem som småbarn. Han rätade på sig och satte fart mot den inre dörren. Men Bashir var där före honom och knackade på som om de hade all tid i världen. Fast så kunde förstås Bashir heller inte höra vad Perrin tyckte lät som två kattor i en säck. Våta katter. Bashirs knackning avbröt de hetska rösterna som om de skurits av med en vass kniv. Ni kan komma in, hördes en samlad stämma. Perrin kunde nätt och jämt låta bli att tränga sig in förbi Bashir, och när han väl kommit in sökte han genast upp Fail med sin oroliga blick. Hon satt på en bred karmstol just där ljuset från fönstret blev mindre skarpt. Här inne var mattan huvudsakligen mörkröd, vilket fick honom att tänka på blod, och en av rummets två väggbonader avbildade en kvinna som dödade en leopard med ett spjut. Den andra visade en strid som rasade kring ett baner med det vita lejonet. Fails lukt var ett virvar av känslor som han inte kunde särskilja, och på vänster kind hade hon ett rött märke efter en hand, men hon log matt mot honom. Fails mor fick Perrin att blinka. Med allt Bashirs prat om duvor hade han väntat sig en bräcklig kvinna. Men hennes Nordeira var flera tum längre än sin make och var monumental. Inte stor som Orluhan som var rund, eller Daesh Kongar som såg ut att kunna ta över smedens slägga. Hon var yppig, vilket sannoliken inte var någonting man borde tänka om sin svärmor, och han kunde se varifrån Fail fått sin skönhet. Fails anlete var hennes mors, fast utan de vita stråken som skar genom hennes hår vid tinningarna. Om det var så Fail skulle se ut när hon nådde en sån ålder, var han verkligen en lyckligt lottad man. Å andra sidan fick den järva näsan henne att likna en örn när hon spände de mörka, sneda ögonen i honom. En örn med brinnande blick, redo att sätta klorna i en ovanligt fräck kanin. Hon luktade av ursinne och förakt. Den största överraskningen var emellertid det blodröda handavtrycket på hennes kind. Far, vi pratade just om dig, sa Fail med ett tillgivet leende, samtidigt som hon skred fram till honom och tog hans händer. Hon kysste hans kinder, och Perry närfor ett plötsligt styng av förtrytelse. En far förtjänade inte all denna uppmärksamhet när maken som stod bredvid fick nöja sig med ett hastigt leende. Då borde jag kanske rida iväg och gömma mig, Shireen, skrockade Bashir. Han lät uppriktigt road. Mannen verkade inte ens se att hans hustru och dotter hade slagit varandra. Hon föredrar att kallas fail, Deborah, sa hennes nord Deira frånvarande. Hon stod med armarna i kors under den fylliga barmen och mönstrade Perrin uppifrån och ned utan att göra några försök att dölja det. Han hörde hur fail tyst viskade till sin far. Nu hänger det på honom. Perrin antog att det stämde. Om nu hon och hennes mor hade kommit i handgemäng. Han rätade på axlarna och förberedde sig för att säga till hennes nord Deira att han skulle behandla Fail lika försiktigt som om hon varit en kattunge och att han själv skulle vara mjuk som ett lamm. Det sista skulle naturligtvis vara lögn. En mjuk man skulle Fail sätta på spett och steka till middag. Men freden måste bevaras. Dessutom försökte han faktiskt att vara försiktig med henne. Kanske var det hennes nord Deira som fått Bashir att tala som han gjort om försiktighet. Ingen man skulle våga vara någonting annat med en kvinna som hon. Innan han hann öppna munnen sa Fails mor. Gula ögon, Alena, gör ingen till varg. Är du stark nog att handskas med min dotter, unge man? Att döma av vad hon berättat om dig är du en sillmjölke som rättar dig efter varje nyck hon får och låter henne linda dig om lillfingret så snart hon önskar. Perrin bara stirrade. Bashir hade slagit sig ner på stolen där Fail suttit och var nu upptagen med att tankfullt begrunda sina stövlar, den ena vilande ovanpå den andra. Fail satt på ett av de breda armstöden till faderns stol, gav sin mor en indignerad blick och log sedan åt Perrin med samma tillförsikt som hon visat när hon sagt till honom att stå på sig mot Rand. Jag tror inte att hon lindar mig om lillfingret, sa han försiktigt. Hon försökte, det var visst och sant, men han trodde inte att han någonsin låtit henne göra det. Utom kanske en och annan gång för att göra henne glad. Hennes nord Deiras fnysning var minst sagt talande. Det tror aldrig en vekling. En kvinna behöver en stark man. Starkare än hon själv är. Här. Hon satte pekfingret i bröstet på honom så hårt att han krymtade till. Jag glömmer aldrig första gången Davram tog mig i nackskinnet och visade att han var den starkare av oss båda. Det var storslaget. Perrin blinkade. Det var en scen han inte kunde föreställa sig. Om en kvinna är starkare än sin make kommer hon så småningom att förakta honom. Hon kan välja mellan att antingen tyrannisera honom eller göra sig själv mindre för att inte göra honom mindre. Om maken däremot är stark nog. Hon tryckte till honom i bröstet igen, ännu hårdare den här gången. Så kan hon vara så stark som hon verkligen är. Så stark som hon kan bli. Du kommer att få bevisa för Fail att du är stark. Ännu en tryckning, ännu hårdare. Kvinnorna i min släkt är leoparder. Om du inte kan dressera Fail att jaga på kommando, kommer hon att slita dig i stycken, så som du förtjänar. Är du tillräckligt stark? Den här gången fick hennes finger Perrin att backa ett steg. Vill ni sluta med det där, morrade han. Han undvek att gnida sig om bröstet. Fail gav honom ingen hjälp alls, utan bara log uppmuntrande mot honom. Bashir studerade honom med tankfullt hopsnörda läppar och ett höjt ögonbryn. Om jag låter henne få som hon vill ibland, är det för att jag själv vill det. Jag tycker om att se henne le. Om ni väntar er att jag ska trampa på henne så kan ni skjuta det ur hågen. Kanske var slaget redan förlorat i och med de orden. Fails mor började stirra på honom med en högst besynlig blick och hennes doft var en härva som han inte kunde reda ut. Men han kände att den fortfarande rymde både vrede och iskallt förakt. Men nu fick det vara som det ville med det goda intrycket. Han var hjärtligt trött på att försöka säga vad Bashir och hans hustru ville höra. Jag älskar henne och hon älskar mig, och det är det enda som spelar någon roll vad mig anbelangar. Han säger, sa Bashir långsamt, att han kommer att ta din dotter tillbaka om du tar henne från honom. Han verkar anse att 9000 saldenska kavallerister inte är någon match för några hundra bågskyttar från Chufloden. Hans hustru gav Perrin en begrundande blick, varefter hon synligt samlade sig och rätade på nacken. Det må vara gott och väl, men vilken kar som helst kan vifta med ett svärd. Vad jag vill veta är om han kan tämja en egensinnig, styvsint, olydig. Det räcker, Deira, avbröt Bashir henne med mild röst. Eftersom du uppenbarligen har bestämt dig för att Serene, Fail, inte längre är ett barn, så tror jag att Perrin kommer att duga fuller väl. Till Perrins förvåning böjde Bashirs hustru ödmjukt på nacken. Som du säger, hjärtat mitt. Sen blängde hon på Perrin, inte det minsta ödmjukt, som för att säga att det var så en man skulle behandla en kvinna. Bashir muttrade någonting för sig själv om barn och att göra blodet starkt igen. Och Fail, hon log mot Perrin med ett uttryck som han aldrig förut sett hos henne. Ett uttryck som gjorde honom illa till mods. Med knäppta händer, korslagda anklar och huvudet lite på sned lyckades hon se undergiven ut. Fail. Kanske hade han gift in sig i en familj där alla var galna. När Rand stängt dörren efter Perrin tömde han bägaren med bål och satte sig sedan på en stol för att tänka. Han hoppades att Perrin och Bashir trivdes med varandra. Fast å andra sidan, om de inte gick ihop skulle det kanske vara lättare att få Perrin att fara till Tyr. Han måste ha antingen Perrin eller Matt där för att övertyga Shamal om att det var det verkliga angreppet. Tanken fick honom att skratta till, tyst och bittert. Ljus, vilket sätt att tänka på en vän. Luce Tharyn fnittrade och muttrade någonting otydligt om vänner och svek. Rand önskade att han kunnat få sova ett helt år i sträck. Min kom in i rummet, naturligtvis utan att knacka eller bli anmäld. Det hände att spjutjungfrorna gav henne sneda blickar. Men vad det nu var Charlin sagt till dem, eller kanske med Lane, så fanns Min med på den korta listan över personer som de släppte in oavsett vad han hade för sig. Hon var inte sen att utnyttja det. Hon hade redan en gång envisats med att sitta på en stol vid hans badkar och prata som om det inte alls var någonting konstigt med det. Nu stannade hon bara upp för att skänka upp en bägare med bål åt sig innan hon med ett skutt satte sig i hans knä. En tunn hinna av svett fick hennes ansikte att glänsa. Hon ville inte ens försöka att lära sig hur man ignorerade värmen, utan skrattade bara och sa att hon inte var någon Aes Sedai och inte hade några planer att bli det heller. Det verkade som om han hade blivit hennes favoritstol vid dessa visiter. Men han var säker på att hon förr eller senare skulle sluta med sin lek om han bara inte låtsades om någonting. Det var därför han efter bästa förmåga gömt sig i badvattnet istället för att förse henne med en ögonbindel av luft. Om hon väl blev varse att hon påverkade honom skulle hon aldrig sluta med skämtet. Dessutom, hur mycket han än skämdes för att erkänna det när det gällde Min, så var det trevligt att ha en flicka sittande i ens knä. Han var inte skapt av trä. Hade du en trevlig pratstund med Fail? Den varade inte länge. Hennes far kom och hämtade henne. Och hon var alldeles för upptagen med att omfamna honom för att tänka på mig. Jag gick på en liten promenad sedan. Du tyckte inte om henne, sa han. Och Min spärrade upp ögonen, vars långa fransar kom dem att se ännu större ut. Kvinnor trodde aldrig att en man skulle begripa vad de inte ville att han skulle begripa. Det är inte direkt att jag tycker illa om henne, sa hon motsträvigt. Det är bara att hon vill ha det hon vill ha när hon vill ha det och inte lyssnar på ett nej. Jag tycker synd om stackars Perrin som gift sig med henne. Vet du vad hon ville mig? Försäkra sig om att jag inte hade några planer att snärja hennes kära make. Du märkte det kanske inte, men ser aldrig sånt. Här avbröt hon sig och gav honom en misstänksam blick genom sina långa ögonfransar. Han hade trots allt visat att han såg en del saker. När hon försäkrat sig om att han inte skulle skratta eller säga någonting om detta, fortsatte hon. Det räckte med en blick för att se hur upp över öronen förälskad han är i henne, den stackars fårskallen. Och hon i honom. Hur mycket gott nu det kommer att göra honom. Jag tror inte att han ens skulle titta efter en annan kvinna. Men det litar hon inte på, i varje fall inte om den andra kvinnan tittar först. Han har hittat sin falk och det skulle inte förvåna mig om hon dödar honom när höken dyker upp. Hon fläntade till, tittade upp mot honom igen och fick sen fullt upp med att dricka ur sin bägare. Om han frågade henne skulle hon berätta vad hon menade. Han mindes att hon inte ville att säga någonting om sina syner såvida de inte rörde honom. Men det hade av någon anledning förändrats sedan dess. Nu tittade hon efter syner hos vem han än bad om och talade om allt hon såg. Men det fick henne fortfarande att känna sig illa till mods. Tyst, skrek han åt Luce Tharyn. Ge dig iväg, du är död. Det hade ingen verkan, som så ofta numera. Rösten fortsatte sitt mumlande. Kanske någonting om att bli förrådd av sina vänner. Kanske om att själv förråda dem. Såg du någonting som rör mig? Frågade han. Med ett tacksamt flin lade sig min bekvämt till rätta mot hans bröst. Nåväl, det var förmodligen bara en vänlig gest. Eller kanske inte. Och började prata mellan klunkarna från bägaren. När ni båda var tillsammans såg de där eldflugorna i mörkret. Starkare än någonsin. Jag tycker om melonbål. Men när ni båda var i samma rum stannade eldflugorna kvar istället för att bli slukade fortare än de kunde svärma fram som de gör när du är ensam. Och så var det en annan sak jag såg när ni var tillsammans. Två gånger måste han vara på plats. Annars kommer du att... Hon vände ner blicken mot bägaren så att han inte kunde se hennes ansikte. Om han inte är där kommer någonting dåligt att hända dig. Hennes röst lät liten och rädd. Mycket dåligt. Han skulle gärna ha velat veta mer. Som när, var och hur. Men om hon hade vetat skulle hon redan ha berättat det. Då får jag väl hålla honom i närheten, sa han med så munter röst han kunde uppbåda. Han ville inte att min skulle vara rädd. Jag vet inte om det räcker, mumlade hon ner i bålen. Det kommer att hända om han inte är till hands. Men jag såg ingenting som sa att det inte händer om han är det. Det kommer att vara väldigt illa, Rand. Blotta tanken på den synen får mig att... Hon vände upp ansiktet igen och till sin förvåning fick han se tårar läcka fram ur hennes ögonvrår. Min, jag visste inte att dina syner kunde göra dig illa, sa han mjukt. Jag är ledsen. Det är mycket du inte vet, fåraherde, muttrade hon. Sen tog hon fram en spetskantad näsduk ur ärmen och torkade sina ögon. Det var bara damm. Du låter inte Charlin damma här tillräckligt ofta. Näsduken försvann igen med en silig gest. Jag borde återvända till Rosenkronan. Jag ville bara berätta vad jag såg när Perrin var här. Var försiktig, min. Du borde kanske inte komma hit så ofta. Jag kan inte tro att Myrana skulle bli lätt att tas med om hon uppdagade vad du håller på med. Hennes flin var helt hennes gamla jag och ögonen rymde en road blick även om de fortfarande glänste av hennes tårar. Låt du mig bekymra mig om mig själv, fåraherde. De tror att jag är ute och fånglor på Caimlins sevärdheter som en annan bydåre. Om jag inte kom varje dag, skulle du då veta om deras möten med ädlingarna? Det hade hon råkat se av en slump på väg till palatset dagen innan. Med Rana som skymtat i fönstret till ett palats som Min visste tillhörde först Pellivar. Att Pellivar och hans gäster var de enda som Aesidena uppsökte var ungefär lika sannolikt som att Merana hade kommit dit för att rensa Pellivars avlopp. Var försiktig, upprepade han med fast stämma. Jag vill inte att du ska råka illa ut, Min. Hon betraktade honom tyst en liten stund. Sen lyfte hon tillräckligt mycket på sig för att ge honom en lätt kyss på munnen. Åtminstone, den var för all del lätt, men denna ritual upprepades dagligen när hon gick därifrån. Och han tyckte att kyssarna möjligen blev något mindre lätta för varje dag som gick. Trots alla de löften han givit sig själv, sa han, jag önskar att du inte gjorde så där. Att låta henne sitta i hans knä var en sak, men kyssarna var att låta skämtet gå för långt. Inga tårar än, bondpojke, log hon. Inget där på rösten. Hon rufsade honom i håret som om han varit 10 och gick bort till dörren. Men gjorde det som hon ibland brukade, med gungande steg som kanske inte fick honom att gråta och stamma, men sannoliken kom honom att stirra, hur mycket han än ansträngde sig för att låta bli. Hans blick for upp till hennes ansikte när hon vände sig om. Men fåraherden Min, du är alldeles röd i ansiktet. Jag som trodde att värmen aldrig rörde dig längre. Strunt samma. Jag ville bara säga att jag ska vara försiktig. Vi ses imorgon. Glöm inte att ta på dig rena strumpor. Rand släppte ut ett långt andetag när dörren väl gått igen bakom henne. Rena strumpor. Han tog på sig rena strumpor varje dag. Det fanns bara två saker att välja mellan. Han kunde låtsas att det hon gjorde inte hade någon verkan tills hon slutade upp med det. Eller så fick han finna sig i att stamma och drägla. Eller kanske böna och be. Min skulle kanske sluta om han bad på sina bara knän. Men då skulle hon ha det att reta honom med, och Min tyckte om att retas. Den enda möjlighet som återstod, att förkorta deras tid tillsammans och hålla sig kall och avvisande, kom inte på fråga. Hon var en vän. Han kunde lika gärna vara kylig mot. Avienda och Elaine var de första namn som dök upp, och de passade inte in. Mot Matt och Perrin. Det enda han inte kunde begripa var varför han fortfarande kände sig så väl till mos i hennes sällskap. Det borde han inte. Inte när hon plågade honom på det här viset, men det gjorde han. Luce Therins sluddrande hade växt sig allt starkare från den stund Aesidena hade omnämnts, och nu sa han med fullt urskiljbara ord. Om de smider ränker tillsammans med ädlingarna måste jag göra någonting åt dem. Ge dig iväg, befallde Rand. 9 stycken är allt för farligt, även olärda som de är. Allt för farligt. Kan inte tillåta dem. Nej, nej. Ge dig av, Luce Therin. Jag är inte död, tjöt rösten. Jag förtjänar att dö, men jag lever. Lever, lever. Du är död, skrek Rand tillbaka inuti sitt huvud. Du är död, Luce Therin. Rösten tonade bort, men tjöt fortfarande lever innan den blev för låg för att höras. Därande reste sig Rand från stolen, fyllde på sin bägare och tömde den i ett enda drag. Hans ansikte rann av svett och skjortan klibbade fast vid hans kropp. Det var svårt att återvinna koncentrationen. Luce Therin blev allt mer påstridig. En sak var säker. Om Mirana smidde ränker tillsammans med Andros ädlingar, särskilt de som var redo att starta ett uppror om han inte skaffade fram Elaine tillräckligt snabbt för att de skulle bli nöjda, så måste han göra någonting. Dessvärre hade han inte den blekaste aning om vad. Döda dem, viskade Luce Therin. 9 stycken är allt för farligt, men om jag dödar några av dem, om jag jagar bort dem, dödar dem, får dem att frukta mig. Jag tänker inte dö igen. Jag förtjänar att dö, men jag vill leva. Han började gråta, men fortsatte med sina osammanhängande viskningar. Rand fyllde bägaren igen och försökte låta bli att lyssna. När Oregonporten in till gamla staden kom till synes saktade Demira Arif in på stegen. Flera av männen i gatvimlet gav henne uppskattande blickar när de trängde sig förbi. Och för kanske tusende gången gav hon sig själv en påminnelse om att hon måste sluta bära klänningar från sitt hemland, Aradroman. Vilket hon sedan för tusende gången prompt glömde bort igen. Klänningar var knappast viktiga. Hon hade haft samma sex som hon låtit kopiera i alla år. Och om en man som inte insåg att hon var HD blev för påträngande var det alltid en lätt sak att visa honom vem det var han utsatte för sina plumpheter. Det fick de alltid att lämna henne i fred, ofta med benen på ryggen. Det enda hon var intresserad av just nu var Oregonporten, en stor vit marmorbåge i den glänsande vita muren. Den ström av människor, vagnar och kärror som passerade genom den bevakades av ett dussin ejlmän som hon misstänkte inte var så ouppmärksamma som de verkade vid första anblicken. De skulle kanske känna igen en HD om de såg henne. Dessutom hade hon blivit förföljd från Rosenkronan. Deras rockar och byxor smälte kanske in bland klippor och buskar, men på en stadsgata var de väl så synliga. Så även om hon hade velat gå in i gamla staden, även om hon hade velat riskera att dra på sig Miranas vrede genom att inte först fråga Althor om tillåtelse, skulle hon inte ha gjort det. Det grämde henne verkligen att Aesir skulle behöva be en man om tillåtelse. Det enda hon ville nu var att få se Milam Hardner, andre bibliotekarie i Kungliga palatset och därtill hennes agent i närmare 30 år. Palatsets bibliotek kunde inte mäta sig med det i Vita tornet, ej heller med Kungliga biblioteket i Carhain eller Terhärna biblioteket i Bandar Iban. Men hon kunde lika gärna önska att hon kunde flyga som att längta efter tillgång till något av dem. Om Milam hade nåtts av hennes meddelande skulle han i varje fall ha börjat leta efter de böcker hon sökte. Det kunde mycket väl hända att palatsbiblioteket hade någon information om sigillen på den svartes fängelse. Kanske till och med anvisningar om var de skulle finnas, även om det kunde vara att hoppas för mycket. De flesta bibliotek hade drivor av böcker som låg i något hörn och egentligen borde ha katalogiserats för länge sedan, men på något sätt glömts bort i 100 år, eller 500, eller ibland ännu längre. De flesta bibliotek rymde skattgömmor som inte ens bibliotekarierna anade. Hon väntade tålmodigt, lät folkmassan forsa förbi och tittade bara på dem som kom ut genom porten. Men hon såg inte Milams skalliga gässa och runda kinder. Till sist suckade hon. Uppenbarligen hade han inte fått meddelandet. I så fall skulle han ha sett till att göra nödiga ursäkter och infinna sig här vid avtalad tid. Hon skulle få vänta på sin tur att följa med Rana till palatset och hoppas att unge Althor skulle ge henne tillåtelse. Åter detta ord, att leta i biblioteket. När hon vände sig bort från porten råkade hennes blick möta ett par ögon tillhörande en lång, smal kar i åkarväst som betraktade henne med alldeles förgillande uppsyn. När deras blickar möttes blinkade han åt henne. Hon tänkte inte finna sig i sånt hela vägen tillbaka till värdshuset. Jag måste verkligen komma ihåg att låta sy upp några enklare klänningar, tänkte hon, och undrade varför hon aldrig tänkt på det förut. Lyckligtvis hade hon varit i Camelin förut, några år tidigare, och Steven, som skulle vänta på Rosenkronan, skulle kunna vägleda henne om det behövdes. Hon slank in i den trånga gränden mellan en knivsmedsverkstad och en krog. Vid hennes förra besök i Camelin hade stadens smala gränder alltid varit leriga. Men även om de var torra nu så blev lukten allt otrevligare ju längre hon gick. Väggarna var kala, utan ett enda fönster och bara sällan en smal dörr eller port. Och de som fanns såg inte ut att ha öppnats på länge. Magra katter betraktade henne tyst från tomma tunnor och bakgårdsmurar. Och strykarhundar med utstående revben la öronen bakåt och morrade ibland innan de lubbade iväg längs någon av tvärgångarna som gränderna kallades här. Hon oroade sig inte för att bli klöst eller biten. Katter verkade känna på sig när någon var ACD. Hon hade aldrig hört talas om att en ACD blivit klöst ens av den hetsigaste vildkatt. Hundarna var visserligen fientliga, nästan som om de tyckte att ACD var katter, men de brukade alltid slinka iväg efter att ha visat tänderna. Det fanns betydligt fler hundar och katter i gångarna nu än vad hon mindes, och magrare var de, men färre människor. Hon hade inte sett en enda förrän hon rundade ett hörn och fann 5 eller 6 ejlmän som kom emot henne under skratt och muntert samspråk. De verkade förbluffade över att träffa på henne. "Ursäkta, ACD", muttrade en av dem, varpå de allihop tryckte sig mot gångens vägg trots att det fanns gott om plats. Hon undrade om de var samma som hade följt efter henne. Ett av ansiktena verkade bekant. En undersättsig kar med skurkaktig blick. Innan hon nickade med ett framumlat tack och började gå förbi dem. Spjutspetsen som trängde in i hennes sida kom så överraskande att hon inte ens skrek till. Hon grep förtvivlat efter Shaidar, men så genomborrades hon av ännu en vass klinga och hon var nere i dammet. Mannen som hon kommit ihåg stack ner ansiktet och glodde på henne med svarta ögon medan han morrade någonting som hon inte lyssnade på medan hon försökte nå Shaidar. Försökte. Mörkret slöt sig om henne.